want to start like that, sorry. And again. Three, four. Very, very impressed by it.
Ah, yes, how wonderful.
But it just has none of the qualities of your work that I find interesting. Abandon it.
More good advice could hardly be packed into one sentence than that is there.
Both those things weren't true. That's definitely true.
Thank you. scientific point of view, it is now very likely that there will be again another ice age quite soon in the world, that we shall have the north part of the world all frozen like it used to be, that we're beginning to have natural disasters. From a scientist's study, it seems likely that we shall soon begin to have these great changes in the Earth's climate, and the oceans will rise, and many cities will be flooded, like London and Calcutta and so on. These things, they say, will happen, according to scientific theories, in about 40 years at the most, but maybe even quicker.
Thank you. respekten på kvinnans schizofrena undermedvetna rationaliseringar kontra mannens intuitiva paranoiska slutledningar, eller mannens särskilda sinne för humor. Enligt nyare forskning inom Free IT University har manliga forskare inte kunnat upptäcka detta sinne hos kvinnan, medans kvinnliga forskare i sin tur påstår att detta sinne för humor hos mannen egentligen är hans vansinne, och därmed skulle kunna betecknas som hans undermedvetna schizofrena rationalisering av sin avsaknad av humor. Rationaliseringar i betydelsen som ens förklaringar av olika samband. Om man inte känner de verkliga sambanden så får man hitta på något, och dessa påhitt är då ens verklighetsföreställning som man spelar med och förutsätter att andra begriper, eller i alla fall hoppas att andra ska fatta något litet av. Säger man att man inte fattar ett barr av dessa påhittade föreställningar om samband med verkligheten, mer än att de är symboliska, så är det inte så många som begriper vad man menar. För om man begriper det, så har man ju inga, eller inte så starka förutfattade meningar, utan mer en hypotes. Alltså en mängd antaganden om vad som eventuellt sker eller kan ha skett eller skulle kunna ske. Hur känner man sig schizofren? Varför handlar man inkonsekvent? Eller är det så att de inkonsekventa handlingarna egentligen är de mest intellektuella, i betydelsen att man bryter de vardagliga sannolikheternas förutbestämmande funktion, intuitivt? Man kan förstå vad som helst om man har ett sätt eller en metod att föreställa sig igenom. Och man har ju alltid något sätt. Så frågan är vilket sätt eller metod man själv använder för att begripa vad som sker i största allmänhet. Eller har skett. Och vad man eventuellt inte kan förstå genom sin metod, det vill säga ens begränsningar, att inte nå utanför det mycket sannolika allmänna skedet, vilket är allt det typiska som det ser ut som om människan har upprepat från generation till generation under otaliga årtusenden men som paradoxalt nog alltid i sin just påbörjade händelseutveckling faktiskt innehåller möjligheterna och sannolikheterna att utvecklas på det sätt som inte är det psykologiskt förutbestämda och som matematiskt kan definieras som det inte troliga och allmänt kan sägas vara det otroliga. Om det är matematiskt definierat i förhållande till uttrycket det som alltid händer, eller är den historiska erfarenheten att det ju ser så ut, om man inte själv har gjort erfarenheter som kan rubba den allmänna uppfattningen att historien har sin gång och att vi inte har något att sätta upp mot det kollektiva samhälleliga trycket att det tråkiga är livets plikt. Plikten att acceptera det ofrånkomliga, det att inget någonsin blir vad man tänkte eller trodde eller önskade och försökte vilja bortom det påtvingade handlande man oftast finner sig manipulerad in i. Och som man helst ska låtsa se ut som det man egentligen ville eller vara tvingad att visa att man är tvingad, det vill säga ens resignerade attityd speglar ens motvilja. Så frågan är om man kan undvika att hamna i sådana påtvingade typiska situationer att man måste hitta på en förklaring som inte är den rätta orsaken. En rationalisering, vilket man anar att man inte måste, men inte heller kan intellektualisera. Så ens förklaringar och föreställningar motsäger det man kunde vetat eller kan veta, om det är teoretiskt möjligt att veta mer än man kan tänka sig. Och om man förnimmer att så är fallet, det vill säga man förnimmer man skulle kunna trolla sig ur den förväntade tristessens programstruktur, alltså förstå hur vardagen är förtrollad, man kan tänka sig det är möjligt att önska att man kan erövra tillbaka de tillstånd och känslor man någon gång har upplevt och alltid undermedvetet jämför med i djupet av sin fantasis minne. Eller i djupet av sitt minnes fantasi. I dess dolda dröm om vad livet egentligen kunde vara, om allt är möjligt. Och utifrån en sådan spännvidd i sin vardagliga livssituation framstår ens underförstådda repliker mer som hörselhallucinationer från en dockteaters lunchcafé, som Ibsen skulle sagt om han levt nu och skrivit science fiction. Och troligen med ett tillägg att framtidens neuroser är lättare att behandla i minnet av vad som redan har skett, enligt formeln att om något med viss sannolikhet kommer att ske, så är det likvärdigt med att det just händer eller har hänt, varvid följer att vissa handlingar är nödvändiga i en förfluten tid eller i alla fall utanför tiden, alltså utanför de energimönster som är tidens impulser, och där då andra arketyper av attityder gäller och andra situationer uppstår, där tidsfältet och känslan av tidsflödet är annorlunda, och där inte handlingar då är samma som mothandlingar till de vardagliga handlingar man annars skulle gjort med sin motvilja. Och på så sätt kan ens nya erövrade livskänsla och energi neutralisera den i minnet upplagrade sociala kontrollenergin, som var subliminalt fasthäftad vid alla tidigare tråkiga upplevelser och som var energiimpulsen, eller blev energiimpulsen från motviljan. Alltså reaktionen på det man gjorde mot sin vilja i den förtrollade vardagen. Så man kan enkelt uttryckt säga att skillnaden mellan vad man undermedvetet vet och önskar och vad man vardagligt säger kan synas en aning schizofren. Vad man vill generalisera utifrån det här resonemanget kan man väl säga att hela vår kultur förefaller lite schizofren i förhållande till vad den säger sig veta och önska och vad den gör. Och andra kulturer förefaller att ha samma tendens att önska något och göra något annat och säga något tredje. Så på ett vis kan det se ut som om det vore ganska naturligt att känna sig schizofren. Och en paranoiker undrar väl därmed om naturen är schizofren till sin natur, och att det som är vardagens motsägelser därmed är det som är meningen. Och på den punkten kan man väl då eventuellt upptäcka att man inte är helt överens med naturens världsåskådning, så tillvida att man tycker det är tråkigt att känna sig schizofren konstant. Ungefär som om det tillståndet vore en matematisk konstant som hade som egenskap att öka sannolikheten för vardagens bevarande. Vilket fritt tolkat kan uppfattas som att man bör eller ska känna sig sådan. För att La Grande Tristesse ska kunna spelas. Med andra ord, och som sagt var, det ser ut att vara meningen. Att man ska spela sig genom en livslång alienationsneuros för att få applåder när man till slut friställs av det gåtfulla ödet och det allmänna har slutit en cirkel i mellantiden. Och det hela är typiskt till den grad att man inte ens kan veta om det är en själv som är i dödsfångenskapen eller om det bara var något allmänt som hände, något vad som helst, för vem som helst, hur som helst, när som helst. Och man kan alltså tolka det som om det ser ut som att det ska vara så allmänt i sin psykologiska gruppstruktur och att mitt resonerande bara är typiskt för en annan gruppstruktur av paranoiker, men att det ändå ser ut att finnas en viss frihet i att kunna välja mellan att leva som schizofren eller som paranoiker. Och då infinner sig ju givetvis frågan om kvinnan har en större tendens att välja att leva schizofrent och mannen en större tendens att välja att leva som paranoiker. Vilket inte ska uppfattas personligt utan bara i största allmänhet. Och att det inte ska uppfattas så personligt. Det är för att det finns så liten plats för det personliga i det allmänna livet. Och när det finns något personligt med i livets situationer så missuppfattas det alltid som något tillgjort och märkvärdigt och man blir personligen nedtryckt av allmänheten för att man ska veta sin plats och inte tro att man är någonting mer än ett schizofrent livsprogram eller eventuellt en paranoiker. I en science fiction pjäs som onekligen har drag av att vara regisserad och då i största allmänhet. Och därav följer frågan om det allmänna livsspelet är automatiskt till sin natur eller om det är något inblandat som skulle kunna personifieras, alltså vara mer än det allmänt förväntade som ser ut och sköta sig självt i sakers och tings utveckling eller tillstånd. Exempelvis om man skulle kunna fås att ta det personligt, fås att identifiera sig med det allmänna i skeendet så som om det vore ens personliga orsak till det som händer som man inte kan undvika och som är allt sådant som fysiskt och psykiskt händer ens person och kroppen och undermedvetet upplevs som det personliga som är tillåtet att hända. Det vill säga att det psykologiskt personliga måste vara med i bilden för att något ska kunna hända som drar tiden framåt. Och att man överför de intuitivt förväntade personliga kickarna till att gälla kroppens små förändringar istället. Det vill säga, man är allmänt hypnoprogrammerad till det. Och dessa förändringar, tecken, är då något man kan identifiera sig med och symboliskt föreställa sig som det personliga i ens utveckling och indirekt undermedvetet vara tidens synliga språk som undermedvetet hypnoprogrammerar en att föreställa sig de allmänna följderna av den tendens som föreligger och därmed samtidigt vara preparerad för sitt eget öde vars ofrånkomlighet är lika maktfull som människans historia, eller i alla fall för deras historia som hypnotiserar sig själva. Och slutsatserna av ett sådant resonerande är väl att man inte kan läsa den allmänna historien för att få en bild av vad som har hänt, utan man måste hitta på en annan historia. En annan historia som går långt, långt utanför den allmänna fantasins rekonstruering. Kan man alltså tänka sig på sin flykt undan framtiden?
Hon kan vara föremål för kurer på mentalsjukhus som man nicklar med hibernal och meditation, vad typ som man hittar på någonting. Eller hon kanske i framtiden blir föremål för direkt tillverkning så att man kan tillverka precis de människor som näringslivet behöver med hjälp av kloning och sådär. Alltså det är hela tiden frågan om. Och när det gäller själva uppfattningen av verkligheten så är det liksom så att man ser i princip människan på ena sidan som medvetenhet, medvetandebärare. Och man har på andra sidan en natur, ett universum som inte har någon medvetenhet utan som enbart är förefintlig. Och alltså möjlig att helt och hållet komma åt med hjälp av mätinstrumentet och olika saker. Och medvetenheten sägs att vara något slags undantag i dessa universum. Man ifrågasätter inte det där riktiga. Perserius, som är en av de stora vetenskapsnuttarna, alltså stora sittande av den vetenskapliga religionen, han ifrågasatte en gång om vetenskapen skulle kunna vända sig inåt, som att försöka utgröna den mänskliga tankeapparaten och det mänskliga psyket. Men han myggade tillbaka på det. Att han så fick hållet och trotrörer i något istället för att förlika ner till en exakt vetenskap, en exakt experiment.
En ensam människa, poet som står på en scen är ju värd en väldigt stor respekt. Alltså det krävs ett väldigt stort mod av den människan att stå där ensam utan uppbackning av musiker. Men för min del så är det klart, som jag har hållit på ensam sedan 74, så vill jag liksom ta in en ytterligare en dimension i mina scenframträdanden som musiken innebär. Det är bara en rörelse framåt alltså. Om man så säger, men mycket rockmusiken idag är bara ett jävla kommersiellt jippo som understödjer samhället i ryggradet eller för att bryta av den så att säga. Det finns finns ju liksom inget uppror längre i rockmusik. Poesi däremot för mig alltid varit ett ständigt uppror. Och i stort sett är poesin det enda äkta och sanna som vi har kvar. Det är tecken och bilder från en utdöende ras som kallar sig själv för människan. Där har vi poesin. Det är den stora ensamheten och det stora mörkret. Det är en gravsten som rullas bort från graven. Det är den rörelsen jag håller på med.
Men jag menar, känner du väldigt ensam då eftersom...
Nej, jag är inte stugg ensam, men jag säger liksom att varje poet är värd en enorm respekt. Däremot kan jag känna mig ensam bland poeter i Sverige och världen över, bara för att jag anser att min eld är större än deras. Och därför har jag större möjligheter att ge någonting till människor från scenen.
Drömprojekt som involverar din poesi?
Ja, det är väl att människor vaknar upp och talar till varandra till hjärtan. Alltså, det är väl ett drömprojekt. Jag är ju liksom aldrig varit intresserad av den här finkulturens jävla pretentiösa skitet och akademisk bokdamm som du försöker hela tiden vara otroligt svårförståelig och intellektuell i din text. Bara för att ingen ska kunna komma fram och säga att det där är dåligt. Tror jag menar det. Jag har alltid varit intresserad av att nå ut, att kunna uttrycka mig till människors hjärta. Det är det som betyder någonting för mig.
Du tvivlar inte någonsin på att det du gör är värt ansträngningen?
Ja, om ett träd tvivlar på att växa, i så fall skulle jag också tvivla på det jag håller på med. Men jag tror inte trädet tvivlar på att växa. Alltså. Upp i himlen, ner i underjorden, ner i dödsriket. Det finns inget tvivl, det bara händer. Det händer på ett bra sätt.
Känns det som att du i historieböckerna kommer att omnämnas som en av 80-talets sökande poeter?
Jag har alltid hatat alla de här decennieindelningarna. Liksom, 70-talet till 80-talet, jag vet inte. Jag är totalt evig, bara liksom, du vet, resten är bara skitprat.
Det här var en kort sak jag skrev, jag tar något annat för mig.
Så är det den.
Jag hade ett fönster mot väder. Men jag hade ett annat som var ljus och vacker. ett fönster mot världen. Men jag har ett annat som jag älskar. Och jag såg framtiden. Jag såg. Vad som måste komma.
Supermarket in California. What thoughts I have of you do not walk with me. For I walk down the side street under the trees with a headache, self-conscious, looking at the full moon. In my hungry fatigue and shopping for images, I went into the neon street supermarket dreaming of your enumeration. What peaches and what penumbra. Whole family shopping at night. Aisles full of husbands, wives in the avocados, babies in the tomatoes. And you, Garcia Lorca, what were you doing down by the watermelon? I saw you, Walt Whitman, child, a lonely old grubber, poking among the meats in the refrigerator and eyeing the grocery boy. I heard you asking questions of each. Who killed the pork chops? What price bananas? Are you my angel? I wandered in and out of the brilliant stacks of cans, following you and followed in my imagination by a store detective. We strode down the open corridors together, in our solitary fancy, tasting artichokes, possessing every frozen delicacy, and never passing the cashier. Where are we going? Walk with me. The doors close in an hour. Which way does your beard point tonight? I touch your book and dream of our odyssey in the supermarket and feel absurd. Will we walk all night through solitary streets? The trees add shade to shade, lights out in the houses. We'll both be lonely. Will we stroll dreaming of the lost America of love past blue automobiles and driveways home to our silent cottage? Dear father, gray beard, lonely old courage teacher, what America did you have when Sharon quit poling his ferry and you got out on a smoking bank and stood watching the boat disappear on the black waters of Lethe? In back of the reel, railroad yard in San Jose, I wandered desolate in front of a tank factory and sat on a bench near the switchman shack. A flower lay on the hay on the asphalt highway. The dread hay flower, I thought. It had a brittle black stem and correlate of yellowish dirty spikes like Jesus's inch-long crown. And a soiled dry-centered cotton tuft, like a used shaving brush that's been lying under the garage for a year. Yellow, flower and flower of industry. Tough, spiky, ugly flower. Flower nonetheless. With the form of the great yellow rose in your brain. This is the flower of the world.
Fotografera marken, sen lägga ett negativ på den här apparaten och så kan man pejla in vad som finns i marken genom att negativet, silvernitratet, har tagit upp de frekvenserna som ligger på en annan nivå men som man i sitt undervetna ändå kan ha en kontakt med. Så det verkar som om alla metoder man använder, ceremoniella metoder, talismaner och så vidare, har också en sån här psykotronisk funktion, att det funkar genom på en hologramnivå eller på en kommunikationsnivå mellan materian och det hela och ens eget undervisning. Där delar var då de ansågs att till och med ha kunnat fotografera bakåt i tiden. Och då blev de lite nojade. De sysslade med mycket avancerad forskning. Det är de som har lagt, och en del andra som har lagt basen för att man kan köra med ogräs eller oljus. Skadedjursbekämpning med att fotografera åken och sen lägger man negativet vid apparaten och sen lägger man en miljondels gram av DDT bredvid bara och sen ställer man in rejten och det är fyra rejser, pejlar man in de frekvenserna på det här nere. Så sänder man DDTs frekvens, sänder man psykotroniskt i en negativ utom. Det tog de patent på i staterna och jobbade avancerat väldigt många år. Men sen kom då, så blev det enorma intriger beträffande de här kemiska fabrikerna som sålde bekämpningsmedel på 50-talet. Men de är väldigt företagsamma i staterna, så när de upptäcker det så bildar de ett företag omedelbart. Och nu finns det många företag som jobbar med liknande på den nivån. Men de blev erbjudna av CIA och fullständiga resurser, ungefär som de lurade Schauberg över till Mexiko och tog alla hans hemligheter. Så erbjuder de också Delaval fria händer. Han backade sådana här i taktbord för han menade att hans forskning var intressant och den ville han att alla skulle få veta. Och när han hade upptäckt att han kunde fotografera bakåt i tiden med sin apparat så kallade han till en presskonferens på ett hotell i London och så berättade han det på den nivån för att han menade att regeringen, för de hade också beställt eller fått en kopia på det, så att de inte skulle lägga tysthetslöften på honom eller klassifier i hans undersökning, så ville han omedelbart tala om det. Jag har lyckats fotografera bakåt i tiden och se hur så fungerar. Så att han har varit väldigt bidragit. Men det är inte så många som jobbar med det här. Jo, det sa han samtidigt då, det bara. Det här är faktiskt ett bevis för att Einsteins relativitetsteori inte är hållbar. Den innefattar inte att man kan, så att säga. Men det är ju inte säkert han reser i tiden. Han kanske reser i hologrammens värld. Att hologrammen finns i nuet. Men det är ju heller inte omöjligt, tanken. För det beror på vad baktid är. Det vet ju inte vad minnet är eller vad det är som har förflutit. Allting som har hänt, det är bara ett minne kvar. Och ingen kan definiera vad detta minne är. Vad det består, hur det funkar och vad som har hänt. Alla dessa miljoner människors minne på hela tidsaxeln, hela människans historia, planetens historia. Det är bara borta. Och vi har en allmän historia som inte snurtar vid verklighetens historia. Verklighetens historia är ju otroligt mycket intressant. Den allmänna historien.
Krig och kungar.
Ja. Så att... Och det gäller ju att ta reda på bara det mest intressanta som existerar. Och det lär det finnas också flera tidsuniversumar. Och de här gamla gudamyterna stämmer delvis, va? För det här med Kronos som är tid och slut och så vidare, det lär faktiskt vara då en av en gud, eller på vilket sätt de här gudarna sedan är personliga eller automatiska. Det är ju lite svårt att utföra hur de upplever sig som gudar, va? Och vad det är, vad det består. Och på vilket sätt det har individer. Men det lär det finnas en bitunivers som är styrda av olika, vad man ska kalla det. Och så lär det också finnas dimensioner som ligger utanför dessa tidsuniversum som är på spegelvärlden, alltså på en universell värld och spegelvärlden, och kanske det är black holes, white holes. Det finns världar i tiden och utanför, men vissa av dem är väl som sägs vara utanför tiden, som är otroligt höga. De är ändå en bluff och sägs egentligen av andra som känner till. Även de grejerna i våra spelvärldar är egentligen bluff i de här super-sanfiktionsstrukturerna. Så att det hela är konspiration och schizofrent ifrån botten på något vis i sin årtusen. Och väldigt märkligt. Men det sägs ligga då finnas universum även utanför. Det gäller att ta reda på. Finns det egentligen? Det är inte lätt att reda på. Eller även det. Men det är också liksom, det är det samma grejer man pratar om. Och vad finns det för? Hur kan man fatta de grejerna? Och det är inte bara det. Det påstås till och med finnas grejer som är. Och det är då evigt. Kommer man in på en psykolog, evighetsmatematik. Vad är evighet? Och vad är personlighet? Och vad är evighet i de dimensionerna? Som verkligen påstår sig vara gälla evighet. Och där får man ju då undersöka eller ta reda på vad det kan vara. Men det finns, det är ju ingen som vet om det är fysiskt, om hela vårt planetsystem, om det är eviga grejer, eller de fysiska livet i sig självt. Dimension som gäller. Det kan ju vara så att just det fysiska livet har, där har man en chans kanske att få en kropp som man kanske kan använda även i andra dimensioner. Först att man kan dimensionalisera det. Eller ur science fiction perspektiv. Att det är därför man vet ju inte, det finns en del hemligheter beträffande varför det är viktigt att vara på i det här fysiska livet. Eller att tiden går på ett annat vis här, och att det därför är det viktigt att vara i dessa tidsdimensioner. Men vi vet ju inte riktigt vad som är, om det är meningen att vi ska dö, och vad det är som är bluffen i det, om döden är bluff, eller även dödsvärdarna, eller vissa av de här dödsvärdarna, att de kan vara en bluff därför att man har fel inriktning till det, när det gäller det andra. Man kan inte ta det personligt. Men jag menar, man får så ta det mot fel person. I verkligheten är det frågan om man överhuvudtaget ska dö. Det kanske är så att det inte är. Enligt då vissa myter av vår hemliga påståenden i alla fall, genom de här olika, även Tai Chi-myterna och andra myter, så finns det inget som säger egentligen människan, utan det är mer att de motiverar det med olika definitioner av karma och lagar, eller damma, alltså lagar med sina då logiska kontexter som de lever i, så påstår man där. Men i sig själv så finns det inget ett annat Det är mycket mystiska bullar i universum, bland annat någon planet eller tillhåll som var fysiskt, men som var evigt, som skulle motsäga Einsteins eller de vanligaste matematiska psykologiska uppfattningarna överhuvudtaget inom teoretisk fysik eller spekulativ filosofi, om, som bygger på de antaganden att allting som existerar en gång också kommer. Men bara det påståendet från ett ganska lågt, ja, märkligt påstående, inte hallucinogent eller så, utan intellektuellt, som jag uppfattar. Att det skulle finnas en planet då, för någon plats, som var evig. Alltså den andra, det var evighet på en annan dimension, ett annat plan. Okej, det var de evigheterna. Så fanns det också i andra dimensioner då, si och så, men även där fanns det vissa grejer som var fysiska, men som också var evig, som därmed var ofattbar. Vilket skulle i så fall då förändra en hel del. Om det existerade, så skulle det vända upp och ner på en hel del av de av den, en hel del av den logiken som vi då använder för att förstå vad som finns till i eller utan. Gud, det kan finnas till, i alla fall beträffande hur nåd kan, alltså nåd kan också finnas till rent fysiskt i enhet, förefaller det då. Och då skulle den emot, då får man ju bygga upp i så fall teorier som innefattar sådana rörelser, som när det gäller teoretiskt fysiska, vilket man är inne på vad man närmar sig då när det gäller S-matrixerna, eller som bara låg på tonen, men de andra sammanfattande. Så det är det som är friken vars då, att undersöka de här grejerna. Vilka eventuellt jordiska organisationer och strukturer, politiska eller privata, är det som är intresserade av att utveckla och forska. Vilka eventuellt jordiska och i science fiction perspektiv andra rymdgäng eller från parallella universum eller från det som intresserar av olika händelseutvecklingar på jorden eller i vårt universum. Och vad innefattar, vad finns det för former för hemliga mantra? Som också mantra är också trollformer utanför. I vissa dimensioner då, i trollkarlarnas värld, där fantasin och sanningen förändras, där fungerar trollformerna på olika vis. Även om man kanske, ja, även sådana grejer som abrakadabra och spontfilmater, som är egentligen gamla magiska former som har funktion. Det är ungefär som de största hemligheterna, de ligger, de finns redan på sagda, men det är bara därför ingen har kunnat undgå. Superhemligheterna, det är ju det frågan. De finns, de vet folk allmänhet om man kan ta det. De finns alltså. Det är därför man rör på sig. Och man kan på rätt sätt komma rätt omständigheter och få veta dem utan villkor. För ofta innebär det att veta att man får veta det under vissa betingelser, under vissa villkor. Både ett akademiskt vetande på universiteten och ett annat vetande i andra villkor, under andra omständigheter. Detsamma, man får alltid program, ett villkor med dem som så att säga förutbestämmer ens handlande i framtiden under vissa situationer. Det är väldigt svårt att ta fram ett vetande villkorslöst och handskas med det. Så där finns det alltid en psykologisk aspekt med i superstrukturerna. Varför, orsak och motiv. Och sen då en psykologisk aspekt mellan sig själv och superhemligheterna. Varför och hur och vad man har rättighet att veta, vad man tar sig frihet att veta, vad man själv hittar på, vad som funkar, vilken attityd man då kan ha gentemot det. Men då sysslar man också med världsgåtor och sådana saker som det finns andra människor och organisationer som inte är intresserade av att man vet. Framförallt inte att man tar reda på det. Så att det finns ju också då orsak för sin försiktighet på det viset och sin paranoia. Att man lever i avancerade verkligheter och att det är ganska tufft spel psykologiskt handling. Och så att det gäller i första hand där att man är enormt försiktig när det gäller sitt sätt att fungera. Och ju mer försiktig man är, ju större chans har man. För det är hela tiden frågan om en chans att klara sig när det verkligen händer någonting där det är viktigt att man kan få det otroliga att fungera. Det är bara dålig viktigt att undvika någonting, även om det ibland kan synas meningslöst på små prylar, eller att man tycker att man agerar absurt från sig själv, så måste man ju se på, kan man inte se på svårare. Och även ett symboliskt handlande innehåller power. Ett symboliskt handlande är minst lika verkligt som ett verkligt handlande. Därför att det verkliga vardagliga handlandet, det är ju inte verkligt, utan det enda verkliga vardagliga handlandet, det är just det symboliska handlandet, det ceremoniella aspekt av att hålla ihop vissa energier, eller att det uppstår vissa rutiner och som har sina små positiva fördelar, eller kan ha dem delvis, men som så att säga har gått till överdrift då. Men även symboliska innehåll, även om man undviker någonting rent symboliskt. Så därför att de energifälten växelverkan då mellan ens undvetna och man gör, fungerar på ett annorlunda vis än man först som fattar. Så genom att extremt kunna undvika och vara försiktig och ta onödiga risker, borde man också ha tillräckligt mycket power att kunna, det är ju hypotetiskt va, för om inte det funkar så då blir man eliminerad, som UFO-forskare har blivit i staterna. Det är 30-40-tal. De som har jobbat med Kennedy-konspirationen och andra, massvis med privatdetektiv och andra privatforskare som har undersökt de här grejerna och som har försvunnit då, säkert 30-40 stycken som bara går på den ena blåsningen efter den andra, därför att de kanske har hittat någonting, de har kanske något uppslag, någon general eller någon organisation, någonting som de jobbar på som är intressant som de just tänker skriva. Och sen då så blir de kidnappade ett visst ögonblick. Eller också hittas de i sin bil med en slang inifrån avgasröret. För att de är aldrig avrättade av de organisationerna på ett klumpigt vis, utan alltid på ett enormt fint komplicerat sätt. Så det ser ut som om han begått självmord. Så att det har ju sina risker va? Om man forskar i avancering. Därför är det viktigt att vara försiktig för att kunna mobilisera så mycket folk som är nödvändigt att ha. Och det är ungefär på den nivån, alltså att man ska gå ut. Och sen går det bara inte att öppna dörren. Då ser man själv till det. I det läget står man utanför och det blir svara. Och man ska gå ut. Man tänker något. Då låter man kroppen funka. Nerver som de fram kastar ner. Det undervetna, det sköter sig själv. så får man resonera man sig fram till att sådana funktioner är möjliga, att det sker, att det kan hända. Men så måste man öka sannolikheten för att få det att hända. Därför man måste hela tiden hjälpa till intellektuellt med mindet, så man har den kommunikation med sitt undermedvetna. Man kan inte förlita sig och leva bara på turen i varje situation. Man behöver inte utnyttja den, inte överdrivet utnyttja den, utan man gör tvärtom, man hjälper själv till och undviker. Och på så vis så kan man då få en viss tänka sig hypotetiskt att man har ett annat förhållande med slump och med det otroliga. Sen är det mer frågan om intensifiering, alltså generering, intensifiering och grader av fenomenet eller uttryck. Så vad Frick University kommer att jobba med de sista närmaste åren är att ta reda på, att forska i det som vi håller på med, va? Fredde, landskapsbilderna, som är gjort. Och andra som
person in the brain. And the possibility of changing the brain. Our human race doesn't understand the brain at all. Where'd I
look across the square, watch the turrets burning in blue fire. They had gasoline burned in all colors by then. Look at them out there, all those little figures dissolving in light. Rather like fairyland, isn't it? Except for the smell of gasoline and burning flesh.
Thank you. scares me not knowing exactly what my proper dosage is. And I have to take it behind the law because there's no other way.
Just the trees and the sky, and even the grocery store is beautiful. I could have seen it for hours.
Transcription of organ music. The flower in the glass peanut bottle formerly in the kitchen, crooked to take a place in the light. The closet door opened because I used it before. It kindly stayed open, waiting for me, its owner. I began to feel my misery in pallet on floor, listening to music. My misery, that's why I want to sing. The room closed down on me. I expected the presence of the Creator. I saw my gray painted walls and ceilings. They contained my room. They contained me, as the sky contained my garden. I opened my door. The rambler vine climbed up the cottage post. The leaves in the night where the day had placed them. The animal heads of the flowers where they had arisen to think at the sun. Can I bring back the word? Will thought of transcription haze my mental open eye? The kindly search for growth, the gracious desire to exist of the flowers, my near ecstasy at existing among them, the privilege to witness my existence. You, too, must seek the sun. My books piled up before me for my use, waiting in space where I had placed them. They haven't disappeared. Time left its remnants and qualities for me to use. My woods piled up, my texts, my manuscripts, my loves. I had a moment of clarity, saw the feeling in the heart of things, walked out to the garden, crying. Saw the red blossoms in the night light. Sun's gone. They had all grown in a moment and were waiting, stopped in time for the day sun to come and give them flowers, which, as in a dream, at sunset I watered, faithfully, not knowing how much I loved them. I am so lonely in my glory, except they too out there. I looked up, those red bush blossoms beckoning and peering in the window, waiting in blind love. Their leaves too have hope and are upturned, top flat to the sky, to receive. All creation open to receive, the flat earth itself. The music descends, as does the tall bending stalk of the heavy blossom, because it has to stay alive, to continue to the last drop of joy. The world knows the love that's in its breast, as in the flower, the suffering, lonely world. The Father is merciful. The light socket is crudely attached to the ceiling after the house was built, to receive a plug which sticks in it all right and serves my phonograph now. Goodbye. The closet door is open for me, where I left it. Since I left it open, it has graciously stayed open. The kitchen has no door. The hole there will admit me, should I wish to enter the kitchen. I remember when I first got laid, H.P. graciously took my chairing. I sat on the docks of Provincetown, age 23, joyful, elevated in hope with the Father. The door to the womb was open to admit me if I wished to enter. There are unused electricity plugs all over my house if I ever need them. The kitchen window is open to admit air. The telephone, sad to relate, sits on the floor. I haven't the money to get it connected. I want people to bow as they see me and say, he is gifted with poetry. He has seen the presence of the Creator. And the Creator gave me a shot of his presence to gratify my wish so as not to cheat me of my yearning for him.
But it does require a lot more support for young families.
I mean, it's absolutely crucial that the couple start talking to each other again. If the professional counsellors are talking to the wife on one day
yeah.
and the fellow on the other day, but they're never talking to each other on
but
the next day,
you don't necessarily need everybody going to marriage guidance. What you need is the people they go to in the course of family health, helping them to actually see the difficulties they've got and do something about it when it's a kind of, it's a pinch rather than a crunch.
Wait, next week. John Taylor will be with you. Cheers.
Så att det har ju sina risker då, om man forskar i avancerade medier. Därför är det viktigt att vara försiktig för att kunna mobilisera så mycket par som är nödvändigt att ha i sin situation. Och det är ungefär på den nivån, alltså att man ska gå ut och sen går det bara inte att öppna dörren. Det, då ser man själv till det, va? I det läget det står någon utanför och det är livsfara, va? Och man ska gå ut och man tänker inte alls på det. Då låter man kroppen funka, va? Nerver som de fram kassar ner snacka. Det är undervetna, det sköter sig själv. Och då får man förlita, får man ha, resonerar man sig fram till att sådana funktioner är möjliga.
Remember, and like it or not, they're going to build you a new civilization.